En av de anklagelser som riktades mot mig fick jag veta då efteråt, det var att jag ska ha pratat om Jordan B. Peterson och Camille Paglia, kända misogyna tänkare. Sexualiteten spelar väldigt stor roll för hur vi interagerar, även på jobbet. Den här körlande, pseudo-låtsasmjuka kulturen, den är ju livsfarlig.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig, David Ebrard. Jag är psykiater och författare. Och till den här podden så bjuder jag in människor som har intressanta saker att säga om ämnen som rör hälsa på olika sätt. I dagens avsnitt har vi bjudit in organisationspsykologen Johan Grant. Uttalar du Grant eller Grant?
Det är lite olika.
Ja.
Det är...
Vad föredrar du?
Min pappa har ett engelskt ursprung och då är det Grant.
Ja, men då kör vi Grant. Du blev uppmärksammad när Lunds universitet inte vågade ha kvar din kurs på psykologprogrammet efter att några studenter hade klagats hos studierektorn kring det som ni höll på med. Välkommen. Vad handlade det om? Du måste berätta för lyssnarna.
Ja, det är jättesvårt. Att sammanfattat det jättekort. Jag, och det var inte bara jag, utan jag och en medlärare som jag hade. Vi hade en kurs i organisationspsykologi som fokuserade mycket på kultur. Och vad vi gjorde där var att det var en träning, en färdighetskurs. Så att det handlade om att träna då, psykologen, de var i slutet av sin utbildning, i att hantera konflikter till exempel och hjälpa ledare att skapa en atmosfär där man säger som det är och gör som man säger. Och den där kursen utmanar väldigt mycket av de värderingar som finns på universitetet idag. Nämligen att man ska säga rätt saker vid rätt tillfälle och att det är viktigare att framstå som empatisk och omsorgsfull och förstående än att faktiskt vara det. Och det där retar gallfeber på några politiskt korrekta studenter som då försökte stoppa det här. Och det här har pågått nästan varje år faktiskt, att det är några få studenter som klagar på det här. Därför att det går inte i linje med den politiska linje som man har och som några få driver väldigt starkt på universitetet. Det är 2-3 studenter och ibland så brukar det vara rätt stor förvirring om vilka de ens är. Men alla anpassar sig till något som man tror.
Men vad är det som är provocerande och vad är det för personer som blir provocerade? Vad utmärker de?
Nej, men det är ju också en gruppdynamik, va? Så det är lite komplicerat. Men alltså, om jag ska ta det enkelt så är det alltså väldigt starka företrädare för det som man kallar för fjärde vågens feminism och som bygger på liksom idéer om att allting handlar om makt i samhället och så. Och den där är ju ganska fientlig, psykologifientlig, därför att man ser allting i liksom sociologiska och marxistiska termer. Och vad det som brukar hända och vad som händer det här året också då, att då driver de ofta igång någonting och då blir det liksom människor som följer med och folk vågar inte säga emot. Det är liksom den stora grejen.
Och det är det kursen går ut på, att man ska våga.
Kursen går verkligen ut på just att skapa, och det de lär sig och har gjort under alla år jag har haft den här kursen, det är då att de liksom släpper alla de här föreställningarna om hur man ska vara, och så börjar folk säga hur de faktiskt är och vad de faktiskt tänker. Och det gjorde jag också, och det vill jag understryka, den här kursen var ju väldigt populär. Det var ju det som var lite speciellt, va? Och jag var väldigt omtyckt som lärare, fast några då som blev liksom irriterade och arga. Och det som var olyckligt var ju att det här året så fick liksom, det var en ny studierektor och han fick lite panik och ville väl spela hjälte och ta hand om de här studenterna då som kom. Och så han avbröt kursen mitt i och då blev det ju kaos. För att
någon enskild minoritet som tillhörde den här gruppen blev kränkt helt enkelt.
Nej, de blev inte kränkta, men de sa att de blev kränkta.
Ja, jo. Precis, om de sa att de blev kränkta, vad var de upprörda över?
Ja, alltså, att jag bröt mot väldigt många av de normer som ligger på universitetet.
Och vad är det för normer?
Ja, normerna är att man ska behandla studenterna som patienter. Alltså väldigt, man ska ta
med silkesvantar.
Med silkesvantar, man får inte säga rakt upp och ner, till exempel att en student har fel. Mm. Man ska istället säga, jag respekterar din åsikt eller din upplevelse, ska man säga. Och, ja. Och jag menar, jag kom ju in där och jag menar, jag är 50, kommer från Stockholm, bär liksom en kostym både så här mentalt och ibland fysiskt. Och jag tror också många studenter där, eller många, alltså, men de här som klagade, de brukade få för sig att jag var så här höger person. Mm. En av de anklagelser som riktades mot mig, fick jag veta då efteråt, det var att jag ska ha pratat om Jordan B. Peterson och Camille Paglia, kända misogyna tänkare.
De är alltså kända för att vara misogyna då?
Det anfördes alltså av de här studenterna som ett skäl att ta bort mig, och vilket berättar ganska mycket, va? Mm. Alltså två av världens främsta intellektuella, okej, som går och drar åt höger. Men de ansågs då liksom, de ska inte vara på universitetet. Om man som lärare tar upp dem, så förtjänar man att åka
så
ut.
Då är det ju det här som i USA de kallar för, de kräver egentligen safe spaces.
Absolut.
Är det här en allmän, du har ju haft den här kursen i 10 år eller?
Ja, åtta år hade jag.
Skedde någon förändring under de åren?
Ja, jag tycker det är lite svårt att se när man är mitt i någonting, men jag tycker att det där blev starkare och starkare med åren. Alltså den här idén om vilka politiska idéer och så som gäller.
Mm. För att egentligen, det verkar vara väldigt känsligt det här med, det här handlar någonstans om manligt kvinnligt. Både Jordan B. Peterson och Camille Paglia är ju inne på manligt kvinnligt, och det verkar vara ett känsligt område. Din kurs handlade också just det här, om jag inte har läst helt fel, just det som var nu i höstas, var det, va? Det var väl det här med papparollen?
Ja, just det. Så här. Jag ska försöka förklara det här kort, men det är ganska intressant. Den här kursen, det som var speciellt då jobbade vi med kulturen i klassen som jag kom in i. Då sa jag så här, okej, nu har ni gått här 4 år tillsammans och då har ni utvecklat en kultur. Hur ser den ut egentligen? Och är den bra för uppgiften? Och vad är uppgiften? Jo, att lära sig psykologi. Och så fick de först då ställa en diagnos på sig själva. Och det de alltid kom fram till, det var samma varje år, det är så här, ja, men vi liksom, vi låtsas att vi tycker lika rätt mycket och vi säger kanske egentligen inte vad vi tycker. Och det fanns en längtan efter, ja, men vad skönt skulle vara att gå på psykologlinjen, så får man prata om vad man verkligen tänker. Och det är ju också bra för ämnet. Vi satt lite olika ord på det där, det fick de själva göra då, men ofta handlar det ju om att det blev liksom en feminin kultur. Det är mest tjejer som går där, och feminin kultur som någon slags benämning på något så här övermjukt. Och så beskrev de då också varje gång att bakom det där mjuka så dolde sig ofta en ganska stor rädsla. För man visste ju egentligen inte vad folk egentligen tyckte och tänkte. Och det blev rätt mycket utstötningsmekanismer och ja, folk trippade på tå, en äggskalskultur. Och sen var det ett moment i den här kursen där vi gjorde liksom ett labb, kan man säga, där man under 2 dagar bara får studera hur fungerar vi i den här gruppen. Fokus på gruppdynamik och framförallt kopplat till ledarskap och de omedvetna föreställningarna. Vi har alla möjliga idéer om våra ledare, varav alla inte är rationella. Och i år då så kallade jag den här workshopen för Var är pappa? Och så hade jag en underrubrik som sa så här, att om vi kan hitta en balans mellan feminint och maskulint i vår kultur, våra uttryck, då kan vi få en kultur av äkta omsorg. Och här har vi 2 dagar för att se hur kan vi göra det? Hur kan vi hitta fram till det? Och det här provocerade då några studenter som påstod att det här var heteronormativt och sådär. Och så kom det här som är väldigt vanligt på universiteten idag. Ett starkt politiserat
Men det var väl heteronormativt?
Nej.
Inte?
Absolut inte.
De har inte rätt alls?
Nej, absolut inte. Nej. Var är pappa? Syftade ju på, alltså, det maskulina och liksom inom och mellan oss och det feminina.
Mm.
Alltså
att, så det gäller även de som är trans eller homosexuella? Absolut. Har ingen betydelse?
Nej,
så det är inte heteronormativt alls?
Nej, absolut inte. Precis tvärtom. Mm. Jag ska ge en väldigt talande bild. Det var så här att i slutet av de där dagarna så var det nu lite utvärdering och folk sa vad de tyckte. Och då var det en student som sa just det här. Ja, men det här är heteronormativt, för det exkluderar homosexuella. Och då var det en annan student som sa så här, som väldigt tydligt markerade att hon absolut inte var heteronormativ. Exakt vilken sexuell läggning hon hade, så här, det vet jag inte, men hon var absolut inte. Så sa hon så här, nej, skitsnack, sa hon. Det stämmer inte alls för mig, för under de här två dagarna så har jag utforskat väldigt mycket om mina föreställningar och min längtan efter fadersfigurer och så. Så det stämmer inte alls, så hon sa direkt emot. Mm. Sen hade vi en slags debatt och där jag ville lära studenterna att du kan inte, när du är psykolog och ska hjälpa en grupp att utvecklas, att tala i grupptermer. Du kan inte säga alla homosexuella exkluderade. Vad du däremot kan säga, det är jag upplevde det här som svårt för mig att komma in i. För då kan vi utforska och förstå varför då. Mm. För det var ju inte så att, jag har ju inte satt någon norm om att man måste ha en papp. Eller något sånt där. Nej. Eller att pappor är bättre. Alltså, jag har ju inte sagt något. Jag har bara sagt så här.
Men de tolkade in det så.
Precis. Alltså, det blir väldigt liksom bokstavligt.
Men om vi återgår till det där med manligt, kvinnligt. För du har ju sagt det här något i stil med. Och det var väl lite kanske syftet med det där var är pappa. Att det är ohälsosamt att ha bristen på pappafigurer eller så här.
Oh ja.
Mm. Och hur tänker du kring det?
Jag tycker ju att i vårt samhälle idag så har vi generellt ett synsätt på ledarskap. Och ledarskap har vi överallt. Vi har det i familjen, vi leder oss själva på våra institutioner, arbetsplatser, politik. Ledarskap finns överallt och vårt förhållande till ledarskap är väldigt viktigt. Och jag menar att liksom bilden av symboliskt pappan, mannen, maskuliniteten, vad den nu är.
Men har vi inte en rätt så bra bild om traditionell, om vi ändå tillåter oss säga traditionella maskulina värden?
Absolut, det finns. Och en del av dem är ju väldigt liksom enkla, men andra är ju lite mer komplicerade. Och i ett samhälle och i ett system, där förändras ju de här innebörden av de här sakerna. Och det ska de ju också göra. Mm. Men jag menar att enda sättet att liksom utveckla dem, det är ju att förstå dem och prata om vad är till exempel maskulinitet. Men det jag vill komma till är att när samhället nu har utvecklats så har traditionella maskulina värderingar i ledningsarbete som hierarki,
peka med hela handen,
ordergivning, kontroll och sådana saker som de flesta av oss associerar lite omedvetet till maskulinitet och maskulina värden. Och det är ju inte konstigt, för det är ju män som har upprättat stora delar av det officiella samhället. Så det är ju liksom, och där har ju liksom feministerna rätt, att, och då bygger man in olika strukturer. Mm. Men det som har hänt är att det maskulina har ju hamnat på shitlist. Det är nedvärderat och sen har vi istället idealiserat det feminina.
Som är
omsorg, lyssnande, ge frihet och utrymme på våra arbetsplatser. Alltså de mjuka sätten att leda. Mm. Och jag menar att det har blivit en slagsida så att vi idealiserar det feminina. Vi tror att om vi bara gör så här och om kvinnor får börja leda i världen, då kommer det att bli fred och jättebra. Medan männen har blivit förknippat lite omedvetet med förtryck, utsugning och så. Så att i grund och botten, det är liksom min huvud sak som jag har gått och tänkt, och jag ser ju det här i mitt arbete hela tiden. Jag jobbar ju med chefer och ledare och ser vad som händer på våra institutioner. Det är liksom en stor tjock matta av snällism. Alla är mjuka och så här. Och bakom det där så
pågår
de mest.
You're preaching for the choir, jag har ju skrivit om det här i flera
veckor. Ja, jag vet.
Men jag får vara djävulens advokat.
Ja. Men du vet ju precis vad det här handlar om. Och ett sätt att närma sig det här, det är att faktiskt tänka på, är det någonting med hur vi ser på det maskulina och det feminina. Och det menar jag att det är värt att undersöka och prata om.
Så vad, om vi säger att det är för mycket feminint, i traditionell bemärkelse då, vad är det skadliga? Vad leder det här till?
Men vi får ju, jag skulle vilja säga lite noga med sig. Jag skulle vilja inte säga så här, det är för mycket feminint. Jag skulle verkligen vilja hålla kvar vid den där grejen.
Det är att balansen pratar jag om. Nej, det behöver inte vara för mycket feminint. Nej. Men om det saknar, om vi säger att det andra saknas, det andra har du ingen balans.
Nej, precis.
Vad leder det till?
Idealiseringen leder till illusionen av att om vi bara är på ett visst sätt så kommer allting att bli bra. Och den tråkiga nyheten är att det är inte så i verkligheten. Verkligheten är mycket mer komplicerad. Vi behöver liksom båda sidorna när vi arbetar ihop. Eller ska
du ska
göra
vara inlyssnande och peka med hela handen.
Ja, precis. Såklart. Mm. Alltså du måste, om vi tittar på chefer till exempel, om de inte, många chefer idag, de är jätterädda för att ta itu med konflikter. Och väldigt konkret är det därför att de är rädda att de ska bli anklagade för att de gör andra människor illa. Den här kränkthetskulturen som du skriver om mycket, det är ju det som händer. Folk trippar ju på tå därför att om någon bara anklagar dig för att kränka, så då räcker det. Då anses du kränkande. Och det var ju det som hände mig på universitetet. Det var ju några studenter som sa att det här tycker jag är kränkande.
Och
då reagerar ledningen som om det faktiskt var en kränkning. Mm. För det är ju det man gör när man då tar bort eller ändrar i kursen.
Men det är ju en väldigt svår fråga det där med. Jag skrev ju en bok som heter Ingen tar skit i de lättkränktas land för 10 år sedan drygt. Men det är ju väldigt svårt för att när man säger det du vänder dig mot är att ja, man är inte kränkt bara för att man säger att man är kränkt. Men när är man kränkt egentligen? Alltså Det är ju en rätt svår fråga egentligen om man ska vara ärlig.
Ja, det har ju hänt någonting med språket. Va? Alltså, att folk pratar om kränkta när de ofta är
förbannade.
Eller ledsna eller förvirrade. Eller så säger man att man är kränkt. Och det som händer när någon säger att man är kränkt, och det är bra, därför vi människor reagerar, wow, vi vill ju inte kränka någon. Det är ju väldigt, det är otroligt stark signal. Mm. Och typer jag en form av våldsamhet, alltså psykisk våldsamhet.
För annars är man ju det manliga är ju det här aggressiva och våld och så här, men det här är någon form av psykiskt våld då.
Ja, det är ju aggressivitet. Här är ett bra exempel, va? Mm. Idag om du pratar med många människor så förknippar ju de aggressivitet med någonting negativt. Mm. Alltså det är dåligt. Men var kommer det ifrån?
Ja, men det kommer ju från den här, nu pratar man hela tiden, vi har en så här språkrör här som pratar om mäns, vad är partiledare pratar om mäns våld mot kvinnor som att det gäller. Det blir ju per automatik som att den här värsta formen av aggressivitet, den gäller alla.
Det här just det där språket är ju ett det är ju liksom ett bra exempel på hur maskuliniteten nedvärderas därför att man pratar om mäns våld mot kvinnor, och då blir det ju också...
Det är
liksom,
det som förr heter kvinnomisshandel.
Ja, precis. Kvinnomisshandel. Medan när det är mäns våld mot kvinnor, det vill säga alla män, och våld och aggressivitet blir också snabbt förknippat. Mm. Och då blir det ju också så att aggressiviteten är dålig. Och jag menar, vi har den här våldstrappan som ungefär säger, men det börjar med att du är oförskämd och säger att du tycker att det är kvinnans uppgift att diska idag eller vad det nu är, och så slutar det med en knytnäve. Mm. Och den här typen av teorier är ju felaktiga, men vad de gör och varför de skadar vår kulturs DNA.
Bara för saken, de är felaktiga. Vad säger att de är felaktiga?
Ja, men jag var precis på väg dit. Ja, men alltså därför att det fungerar helt enkelt av det skälet att det fungerar inte så i de allra flesta fall. Det är klart att det finns någon slags psykologisk länk att våld är ju sprunget ur aggressivitet. Men aggressiviteten är inte destruktiv.
Nej, och det är inte så att bara för att du har ett aggressivt språkbruk så kommer du garanterat att bli fysiskt aggressiv.
Nej, absolut inte.
Så det här är någon form av psykologins gateway-teori som vi pratade för någon vecka sedan om att...
Exakt.
Och den är ju också felaktig.
Ja, exakt. Men jag tog ju ett, jag känner mig lite taskig, men jag gör det i alla fall. Men alltså, en grej som hände på den här sista kursen jag hade där på psykologen, det var som väckte väldigt uppror, men som ganska talande, det var att vid något tillfälle så kom jag att tänka på Thomas Di Leva. Och då sa jag så här, och han är ju för övrigt en lite intressant person apropå det vi talar om maskulinitet och femininitet och så. Mm. Och då blev ju studenterna galna. Ha, så du säger att om man laborerar med könsroller så blir man kvinnomisshandlare? För det hörde ju till saken att han har liksom dömts för det. Mm. Och då var ju mitt svar att nej, naturligtvis inte så enkelt. Men däremot så är det ju så att allting är ju inte vad det synes vara. Mm. Så till exempel en person som är väldigt upptagen med att beskriva sig som fredlig, bakom det kan det finnas någonting helt annat. Och det som psykolog så verkar ju rätt rimligt att vi ska väl kunna förstå just den typen av saker. Mm. Men i de här teorierna nu som liksom flyter in på universitetet, de säger nej, men så är det inte. Människor är på ett sätt. Antingen är de aggressiva eller så är de inte. Och aggressivitet är dålig. Och den
antingen
ska
är de onda eller så är de goda.
Antingen är de onda eller goda.
Jag återkommer hela tiden till Jonathan Haidt. Som det är en av de saker han pratar om i The Coddling of the American Mind. Att man har lärt upp en hel generation att antingen så är du onda eller så är du god.
Ja. Nej, men, du och jag borde väl snacka lite om Freud.
Det kan vi göra. Du är bättre på Freud än jag, tror jag.
Men, ja, men jag tänkte lite så här. Jag tänkte att det om du har lust. Alltså splitting, och jag menar det känner väl du igen från ditt jobb som psykiater, att splitting, där du delar, alltså som bygger på att du delar upp världen i gott och ont, det är ju en försvarsmekanism mot att inse att världen är komplex. Vi är ambivalenta som människor, vi har liksom hela tiden en massa dubbla lager, och jag menar, det var ju Freuds, tycker jag, viktiga bidrag till psykologin, att han verkligen försökte ju förstå och sätta då någon slags vetenskapliga ord på det som vi vet, som är mänsklig visdom sedan tusen år. Alltså att vi är dubbla i vår natur. Och att till exempel också att aggressiviteten har väldigt liksom i grunden rätt produktiva funktioner som handlar om att försvara flocken. Och ska vi gå ända till Freud, så, och tycker jag gott vi kan göra, så är det liksom själva befruktelseakten har ju i alla fall fram till nu innehållit en penetration, alltså som också en sund manlig aggressivitet. Att liksom, att gå framåt och att liksom tränga sig in. Och jag tycker det är väldigt besvärande idag. Så när man, om man pratar om det på psykologutbildningen, så är det då den här lilla gruppen, då hånskrattar de. Alltså sånt är så, det är löjligt, och man liksom, kroppen har ju väl ingenting med saken att göra. Och det, så här. Och det läskiga är att då tystnar folk. Alltså 85% vet ju, det är klart att till exempel sexualiteten spelar väldigt stor roll för hur vi interagerar, även på jobbet. Alltså, det vet ju alla om man har sitt sunda förnuft. Men här, de här idéerna, de attackerar det sunda förnuftet.
Ja, men det är lite som de här extremvarianten av identitetspolitisk, eller fjärde vågens feminism, om vi kallar det, i alla fall delar av det. Om du går ut på stan så vet ju alla att det är skillnad på män och kvinnor, fast de förnekar det. Men de är så högljudda så att folk vågar inte säga någonting. Mm. Och det är egentligen det som du satte fingret på i den här kursen.
Jag vill att säga, låt oss sluta med det där. Vi ska bli psykologer. Vi måste kunna prata om hur vi tror att det är. Och vi kan inte liksom ha en norm som säger att vi ska säga saker som är rätt, och så att ingen blir stött eller missförstår eller så. För då kan vi inte säga någonting längre.
Om vi säger det här är inte bara psykologprogrammet, utan det här är en generell någonting som har hänt i samhället på senare tid. Vad har det här för implikationer på människors psykiska hälsa, tror du?
Ja, men på arbetsplatser så ser jag ju, folk är ju väldigt, alltså de är ju oroliga. Den här äggskalsdjuret, folk trippar ju på tå. De vågar ju inte på många ställen ta debatter och diskussioner, och det blir ganska eländigt. Alltså jag ser ju, jag tror att det är så här, konflikterna ute på våra arbetsplatser blir färre men värre.
Och jag, på något sätt blir de värre då?
Men till exempel så, jag har en kvinna som har hållit på och skrivit till mig nu, som en barnmorska som kommer från Tyskland, och hon har ett annat sätt att se på barnmorskerollen än vad som är förhärskande i Sverige. Jag kommer inte ihåg exakt detaljerna kring vad den där olikheten är, men den är ganska liksom tydlig hur man liksom ser på rollen. Och hon har då liksom, hon är säkert lite besvärlig som person, men hon är också, har jag förstått, jag pratade med några kollegor till henne, så här, en duglig person, men med ett annorlunda synsätt. Men det är ingen som heller liksom öppet kanske konfronterar henne och säger så här, ja, hörru du, det är bra vi gör så här, fast du behöver också göra på det här sättet, utan man döljer hela tiden det här. Men sen så plötsligt nu då, så har man alltså hittat på, som jag uppfattade när jag satt in mig in i det här, att hon då har begått ett fel.
Istället för att ta en konflikt. Så söker man fel så att man kan bli av med det.
Precis. Och så börjar man, jag menar, och till exempel istället för att säga så här, men du, jag tycker inte du uppför dig på ett vettigt sätt här, eller så här, så börjar man prata om folks värdegrund. Vilket ju att skjuta folk in i själen. Alltså så här, jag tror du har liksom taskig värdegrund, istället för att säga så här,
men du, här, då är du en ond människa.
Du är en ond människa. Istället för att säga så här, hörru du, alltså, jag tycker vi kan väl liksom, använd inte en ordet. Mm. Det är helt onödigt.
Mm.
Och det känns lite unket. Mm. Kan vi snacka om det?
Lite 1800-tal.
Du är lite gammalmodig, kan vi inte snacka om det? Liksom. Mm. Men istället då så börjar man tänka att nej, men du är liksom, du är ondskefull. Och hela den här, alltså här blir jag upprörd. Alltså woke-rörelsen och alla de här liksom, de människor som då är fyllda av att på allvar tro...
Bara för lyssnarna, woke-rörelsen, om vi kort för att säga, vad står det för?
Väldigt enkelt, det politiskt korrekta. Mm. Alltså där det handlar om att framstå som omsorgsfull.
Mm. Inte vara omsorgsfull,
det är underordnat, det är viktigare att framstå som omsorgsfull. Mm. Och att aldrig kunna bli anklagad för att inte vara det.
Mm.
Och det är det som får ju människor fega ur. Va? Mm. De blir liksom tysta.
Så det här har en stark påverkan på människors psykiska hälsa idag, skulle du säga?
Det är fruktansvärt, för det är osund. Det är en osund kultur. Det är som att andas luft med gift i.
Mm.
Det är liksom, det tar musten ur människor. Och jag tror väldigt många plågas av att de inte kan säga. Och sen påverkar ju också resultaten i verksamheten. När folk inte säger som det är, utan sitter och låtsas.
Men man skulle ju tänka sig då, om man får gå tillbaka till de här traditionella värderingarna, att det här att säga som det är eller att ha högt i tak skulle ju kunna klassificeras som en feminin. Alltså att alla ska få komma till tals.
Ja.
Mm. Men jag upplever ju ändå att det som är obalansen här är, om vi nu får använda de här gamla termerna med feminin och maskulin, så är det ju mer feminin. Så det borde ju vara mer högt i tak då, tänker man. Men det är inte riktigt det som sker.
Ja, men det är ju inte så enkelt, för det är ju så. Men å andra sidan så kan man ju också säga att det som blir problemet i många, det är ju så här, det ska vara högt i tak, men ingen får bli ledsen. Alltså ingen ska bli sårad eller känna sig exkluderad.
Och då är det ju inte högt i tak.
Nej, det är en inneboende konflikt. Så här är det. Det att vara människa, jävla skit, det är svårt. Det går liksom inte att lösa allting genom att bara försöka vara på ett sätt. Så att den här kultur, i sådana miljöer där man liksom säger så här, ja, här är alla, får alla komma till tals. Alltså då ska man ju se upp, för då betyder det att så är det absolut inte.
Det är ingen som får komma till tals, egentligen.
Nej, jag menar, det är ju liksom...
Men jag tänker ju på den här folkhälsoenkäten som kom 2019, som visade att mellan 2013 och 2018, det är Folkhälsomyndigheten som kom ut, man kan ha synpunkter på enkäten, men den visar ändå att folk som själva, det är naturligtvis helt subjektivt, men den egna värderingen är att man lider av svår psykisk ohälsa. Den hade dubblerats för unga kvinnor mellan 2013 och 2018. Har det här den här miljön som du beskriver här, har det en betydelse för det, tror du?
Oh ja. Och jag tror att det är två förklaringar. Ett är att folk faktiskt, och särskilt flickor, mår sämre och sämre, därför att det blir en sån stor otrygghet i den här körlande, liksom pseudo-låtsasmjuka kulturen. Den är ju livsfarlig. Och sen är det en annan sida av det, och det är att vi är mycket mer känsliga för, alltså det som förut var så här, ja, jag mår lite skit, men det hör ju till livet. Alltså det tycker man är normalt. Idag så ser man att, tycker man att vi medikaliserar det och säger, nej, men det är något fel, jag är sjuk. Och i det finns det också något gott, att vi blir mer och mer civiliserade, och vi tycker inte att depression behöver vara någonting.
Ja, det här är det jag skrev om både i Trygghetsnarkomanens land och Hur barnen tog makten. Vi har en generation som man inte har berättat för dem någonting negativt, därför att man tror att de ska ta skada av det. Och sen så när de kommer ut i vuxenlivet så klarar de inte av det.
Men det här med antifragilitet är ju en sån där, alltså den här idén om att om vi...
Nicholas Talebs,
ja, precis,
begrepp. Du får förklara antifragil.
Men... antifragil betyder ju att vissa system, till exempel immunsystemet, de utvecklas ju genom påfrestning. Mm. Alltså en lagom påfrestning gör att man växer och mognar. Och så är det med psyket också. Vi behöver frustration. För det är därifrån vi får vår vilja och utveckla vår kreativitet.
Så det blir liksom starkare av motgång? Eller någon form av
problem? Det finns ju en känd klok psykoanalytiker som myntade ett begrepp som han kallar för good enough mothering. Han heter...
Min favorit, Donald Winnicott.
Ja, och han pratar ju om, beskriver väldigt fint den här balansen mellan att liksom barnet som måste hållas och känna sig trygg och bli sedd, och så samtidigt att liksom man släpper ut barnet så att det, liksom, det skitar ner sig lite och utsätts för påfrestningar. Jag tror, jag vill fördjupa en grej. En sak som jag har en teori, och det finns en del som bekräftar det och sådär, det är att jag tror att den här kulturen, curlingkulturen och så, och infantiliseringen och sådär, den gör att människors förmåga att symbolisera försvinner. Så vi blir mer och mer, och det kan jag se på många
sätt. Mer konkreta i
allting blir konkret. Alltså, så att, till exempel det här med var är pappa. Den protesten mot det var så här oerhört konkret. Att man inte kunde förstå, trots att det var oerhört tydligt och välbeskrivet, att det här handlar om våra föreställningar som vi ska undersöka. Inte vad pappa är rent fysiskt. Men det här har många väldigt svårt att göra.
Och det är helt fascinerande, för det här är ju också psykologstudenter som är de som ska klara av att abstrahera kanske mest av alla.
Absolut.
Det är helt fascinerande att just den gruppen inte klarar av.
Nej, men alltså det är ganska allvarligt också in i våran kår faktiskt. Att det här griper djupare och djupare in. Och jag ska berätta en grej som illustrerar det här. Jag skrev en debattartikel i Svenskan. Du och jag tävlade ju för övrigt om vem som... Ja, vann.
Jag vann. Det var fler som hade läst min.
Trots att min var bättre.
Ja, det var mycket bättre, men min handlade om Melodifestivalen.
Det kan ha varit det.
Kan vara det.
Och min handlade om universitet. Skämt åsido. Där beskrev ju jag liksom ett samtidsfenomen, att det här som vi pratar om nu, att man, många yngre studenter som kommer in på universiteten är uppfostrade på ett visst sätt som gör att de inte är så vana vid att ta frustration, och så då när de utsätts för det så blir de rasande och attackerar. Och att de har en syn på auktoriteter, att auktoriteter ska skydda och inte i första hand ställa krav till exempel. Och så refererar jag också till Jonathan Haidt. Nu ska du få höra. Jag blir anmäld av en kollega till mig till Psykologförbundets etiska råd. Oops. Därför att han menar att detta är kränkande mot klienterna. Han menar då att studenter är klienter. Och dessutom ska ha då hänvisat till någon slags ovetenskaplig teori.
Men den tog de inte på allvar.
De tar upp det. Och jag har suttit i samtal i 4 timmar. Med kollegor som på allvar tycker att vi ska prata om det här. Och de drar liksom slutsatsen och skriver i psykologtidningen då så här. Ja, när man är ute i offentligheten som psykolog så är det väldigt viktigt att man tänker sig för vad man säger. Så att ingen kan ta skada.
Så ingen kan bli kränkt.
Medan jag tog det upp med dem så sa jag, den andra aspekten. Men vänta nu. Det är väldigt oetiskt att på väldigt slarviga, ogenomtänkta, okunniga grunder anmäla en kollega till etiska rådet. Det är ett etiskt problem.
Men det kan ju vara kränkande i sig.
Allt kan vara kränkande. Nej, men det tystar ju människor.
Ja, men
att behöva sitta och försvara en välskriven artikel för att någon tycker, istället för att någon bara säger, men jag håller inte med dig Johan, jag tycker du har fel. Istället säger man så här, du kränker andra. Och så skickar man det. Och Psykologförbundet tar upp det här. Och jag har försökt föra samtal med dem och säga så här, vet du vad? Nu har ni sjunkit ner i den här snällistiska, jätteläskiga kulturen. Det är jätteobehagligt att vara i den. Till exempel för en sån som mig eller andra som vill skriva en debattartikel. Därför du kan bli anmäld. Och anmälan kommer tas på allvar. Vad de skulle ha gjort vore ju naturligtvis, läs den här och sen så gå tillbaka till den och säga så här, vet du, det här kan inte anses vara liksom att Johan har gjort något etiskt fel. Du tycker antagligen annorlunda. Vet du vad du borde göra? Skriv ett brev till Johan eller ringa upp honom, snacka med honom.
Eller skriv ett svar.
Eller skriv ett svar.
Men jag tänker så här, bara sammanfattningsvis, tiden börjar rinna ut för oss här. Du och jag är ju vana vid att vara med poddar som är så här 2 timmar långa, men den här är ju ett format som är så här 35 minuter.
Hälsosamt kort.
Hälsosamt kort, ja. Så, precis, vi tror inte folk orkar lyssna på oss längre. Men bara sammanfatta, du har ju beskrivit det här väldigt väl, men det här är ett hot mot folkhälsan, skulle du, om jag förstår det rätt. Hela den här, ska vi säga, snällistiska kulturen eller...
Vi mår inte bra...
Konsensus.
Ja, alltså vi mår inte bra av det och vi blir mindre produktiva. Jag är också orolig för liksom... generellt, alltså Sveriges, vi är liksom en spjutspetsnation. Vi har ju byggt upp våran, med våran kultur, alltså också den här som jag i grunden verkligen tycker om, den här där vi tar hand om varandra, alla ska vara med och allt det där, och det gör oss oerhört kreativa. Men nu när det här slår över och går för långt, då blir vi istället liksom, det utvecklas någon slags slapphet och dumhet, och att vi tror
på något sätt att vi är bättre. Men det som gjort att vi kan ta hand om varandra är hjärnet.
Vad sa du? Att
hjärnet och skogen och det traditionellt manliga.
Det var ju där vi startade, och sen har vi förädlat det liksom.
Så att vi hade under en period både och. Mm. Men nu tenderar det att bli obalans.
Obalans.
Tack Johan, det var bra avslutningsord. Jag tackar för att du kom hit, och vi hade som alla förstår kunnat prata åtminstone 2 timmar till.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.